Den stora pesten på 1300-talet, digerdöden. Hur många som dog vet vi inte säkert, men det var en stor del av befolkningen. Och det här satte naturligtvis djupa spår i folksjälen, och sägner om pesten har förmedlats muntligt från människa till människa ända in på 1900-talet då de nedtecknades. Stora delar av den odlade marken lades öde på grund av pesten. Namnen på de övergivna gårdarna är sedan länge glömda. Men om man är tillräckligt envis och uthållig så går det faktiskt att ta reda på vad de hette och vad det blev av dem. En man som ägnat sig åt ett sådant detektivarbete är Gösta Framme. Med hjälp av räkenskapsböcker över kyrkans, adens och kronans egendom har han spårat ödegårdar i Vätte härad i norra Bohuslän. Det här arbetet har lett till att han utnämns till hedersdoktor av Göteborgs universitet. Den 5 oktober ska det ske. Ett av de glömda gårdsnamnen är, som Gösta Framme tagit fram, är Soltvet. Och det ligger strax utanför Strömstad.
Jag sitter nu i Soltvet, ödegården i Kampetorp i Skeje socken i norra Bohuslän. Och jag sitter i en sluttning här emot söder. 20-30 meter framför mig rinner en liten bäck. Till vänster om mig och framför mig har jag hög och tät granskog. Och på andra sidan bäcken så stiger marken ganska brant upp emot ett berg. Och det är på båda sidor av den här bäcken, på de här ganska branta sluttningarna, som Soltvet en gång har legat. Och här på sluttningarna ser jag alltså spår efter de gamla åkrarna. Och de gamla åkrarna, de såg ju ut på ett alldeles speciellt sätt. För det första, de saknade diken. Åkrarna, de är lite kupiga emot mitt. De är 10 meter breda ungefär. Och så liknar de till formen ett tak som är ganska platt, men dock har en liten topp emot mitten på en halv meter, kanske en meter. Och den formen fick ju åkrarna därför att bonden, där han plöjde, alltid vände liksom föran till den mot mitten. Han fick liksom en rygg i mitten av åkern, och en sån åker kallas ju därför en ryggad åker. Längre ner i bäckens lopp där så finns ett område med odlade åkrar. Men här uppe i skogen nu så har tydligen återuppodlingen aldrig ägt rum. Gården Soltvet har säkerligen ödelagts någon gång på 1400-talet eller kanske i slutet på 1300-talet. Och sen nämns den då inte i räkenskaper av något slag. Så ödeläggelsen måste ha kommit ganska tidigt, och den har varit, ska vi säga, katastrofal. Gården har helt enkelt drabbats av en fullständig utplåning.
Sägen upptecknad 1941 i Norums socken i Bohuslän. De kunde tala om att de kunde dö alla i en familj. De gamla talade om att de grävde en grop åt sig medan de var friska. Och så när de kände det gick de och satte sig vid kanten av gropen, och när de dog föll de i. De som överlevde var undantag, och därför sa man också att de var det starkaste folket som överlevde. Och därför tror man att det gamla folket var så starka. För de hade så starka föräldrar som hade överlevt alla smittsamma sjukdomar som gick bland folket.
Digerdöden kom alltså till Europa på 1340-talet. Och den kom med fartyg på då handelsvägarna från Svarta havet och till Italien. Och till då Svarta havet och kuststäderna där hade den ju kommit på karavanvägarna ifrån Indien. För det var i Indien som den här pesten hade sitt ursprung. Den här pestbakterien, den spreds ju av råttor. Och det, på råttorna levde alltså en loppa. Och det var loppan som var bärare av giftet, kan vi säga. Men när råttan dog så måste loppan söka sig en ny värld. Och fanns det då inte en råtta i närheten så kunde en människa då fungera som värd åt loppan. Det fanns två olika former av pest. Den ena ledde till en hastigare död på ett par dagar. Det var lungpesten den. Sen var det då en som man kunde leva kanske en vecka med. Då var det lymfkörtlarna som svullnade upp och så dog då den drabbade under fruktansvärda plågor. Sen när då smittan spreds i Europa så kom den ju också till Norden. Och det sägs att den har kommit med ett handelsfartyg till Bergen. Bergensborna lär ha hittat ett redlöst fartyg som drev utanför kusten där. Och när man då förde lasten i land så drabbades då de som arbetade med de här varorna som fanns ombord av pesten och började dö. Och sen spreds då smittan ifrån västra Norge då, österut i Norge och till Bohuslän och till Sverige sedan. Sen vet man ju att den här pesten var inte en enstaka företeelse. Den kom tillbaka med ibland 10 eller 20 års mellanrum. Långt fram till mitten av 1600-talet så inträffade sådana här pestepidemier. Och det är väl detta som har gjort att det tog så lång tid innan då folkminskningen och ödeläggelsen vände i folkökning och återuppodling av ödegårdarna.
En isländsk handskrift från 1360 berättar om vad som hände år 1349. Vid denna tid seglade en kog från England med stort manskap och den seglade in i viken vid Bergen. En liten del av godset lossades, sedan dog allt folket på skeppet. Men genast när godset från detta skepp kom upp till staden dog stadsborna. Då spreds farsoten i hela Norge och ödelade så att inte en tredjedel av folket i landet överlevde. Den engelska koggen sjönk med gods och döda män och blev inte lossad. Flera skepp sjönk eller drev vitt omkring och samma farsot spreds till Shetlandsöarna, Orkneyöarna, Hebriderna och Färöarna. Sådan var farsotens natur att människor levde inte mer än ett dygn eller två med svåra plågor. Efter det började de spy blod och med blodet for anden sin väg.
Ödetorp och ödegårdar är inte samma sak. Går man ute i markerna så kommer man ganska snart till en ruin av ett hus. Det kan vara en husgrund och några stenar, kanske också några tegelstenar som har utgjort en del av muren. Runt omkring finns det spår efter åkrar och diken, kanske också rester av en liten trädgård med några gamla äppleträd. Det där är en typisk ruin av ett ödetorp. Och ödetorpen är inte gamla. Kanske 100 år. Det fanns ju massor med torp i slutet av 1800-talet. Men plötsligt så försvann de. Allesammans. Och de folk som bodde där, de har förstås gett sig därifrån. De har sökt sig sin utkomst på andra håll. Många har flyttat in till städerna och tätorterna och blivit arbetare i fabrikerna. Många andra har ju utvandrat till Amerika. Ödetorpen är alltså inte gamla, men resterna efter dem är tydliga ute i skogar och i marker. Ödegården där däremot är mycket gamla. Det är ju efter 1350 som man kan börja spåra dem. I 1400-talets och 1500-talets källmaterial så finns de beskrivna. I regel så finns det inga synliga spår efter dem. Inga husgrunder. Och inga åkrar i regel. Det kan finnas i några ödegårdar rester av så kallade ryggade åkrar. Nu kan man ju också tänka sig att det inte bara var pesten som orsakade massdöden och ödeläggelsen. Krig till exempel kunde förstås också bidraga. Man också, kan också tänka sig en klimatförsämring. Men på 1300-talet, 1400-talet också sedan, så är pesten den enda förklaring som man möter i skrifter från den tiden.
Så skrev Gustav Vasa, Sveriges konung, på 1500-talet. Ni kan gott lägga märke till att i Sveriges rike förr i tiden fanns fler bönder än nu, med fler åkrar och fler ängar, vilket nogsamt kan bevisas såväl av gamla krönikor och historier som av gamla diken, tomter och boplatser. På den tiden ökade folkmängden i riket mycket så att nästan alla områden som gick att odla blev bebyggda. Så har det varit ända till dess människorna började missbruka Guds gåvor med många och grova synder. Den allsmäktige guden måste då med sin gudomliga rättvisa hemsöka och straffa våra fäders missgärningar. Detta gjorde han med många bondeplågor, särskilt dessa tre namnkunniga plågor som kallas svarta döden, digerdöden och stora döden. Härigenom straffades folket här i riket och i Finland så att mer än hälften dog. Hela riket kom på obestånd och större delen av nyodlingarna lades åter öde som förut omtalats.
Ödegårdar hittar man överallt i Vätterhärad. De finns nere på de bördiga slätterna. Där de stora gårdarna, gamla gårdarna låg. De finns uppe i skogen. De finns vid kusterna. Ja, också ute på öarna. En grupp för sig skulle jag vilja säga att ödegårdarna vid åstränderna är. Då folkmängden minskade så blev det ju nödvändigt att lägga samman en del odlad jord. Man måste överge en del av den odlade jorden. Och då var det förstås naturligt att välja de sämsta områdena, de sämsta gårdarna. Små och dåliga gårdar lades öde först. För var det ont om folk så var det lätt att få arrendatorer och brukare till de stora och bördiga gårdarna. Medan däremot det var omöjligt att få någon som längre ville plöja och så på en dålig, liten gammal gård. Så det blev självklart att lägga de små gårdarna vid på stränderna och de små gårdarna uppe i skogen. De lades öde. Bettlandsån som ju rinner genom Skee. Det största vattendraget här i Vätterhärad kantas av en lång rad ödegårdar. Och så är det också med Hogdalsån uppe i Hogdalssocken. Hur gick det nu med ödegårdarna i Vätterhärad? Och med de flesta ödegårdarna gick det så att de fick fortsätta att brukas under en granngård där de hade legat som bete eller äng i århundraden. För när en gård lades öde på 1300-1400-talen så tyckte förstås kronans tjänstemän att det var synd att inte få någon skatt av den där gården. Då gick de till en granne som hade överlevt katastrofen och frågade om man vill arrendera, bruka den där ödegården för en liten penning. Han kunde ju beta korna på den om man inte orkade plöja den. Och det gjorde han. Står det alltså i en jordebok att en bonde betalar först sina egna skatter och sedan kanske lite smör och lite pengar som ödeleding, så vet jag med en gång att här är det en ödegård.
Sägen upptecknad i Torsbysocken i Bohuslän 1922. När digerdöden härjade i landet samlade sockenborna stora högar av ris och annat bränsle vid gränserna till grannsocknarna på de ställen där vägarna gick fram. Rishögarna tändes med gnideld och man hoppades att röken skulle kunna hålla den fruktansvärda farsoten borta från Harestad. Men det hjälpte föga. Farsoten nådde också hit och härjade fruktansvärt så att nästan alla sockenborna dog. I Flateby levde en enda man kvar. Han begravde alla sina släktingar och vandrade sedan i tunga tankar upp på ett högt berg. Där stod han länge och såg ut över den ödelagda nejden. Ingen rök steg ur skorstenarna och ingen mänsklig varelse syntes så långt hans öga kunde nå. Men i stallarna och fähusen bölade och skriade boskapen efter föda och vilda av hunger bröt djuren sig ut ur sina inhägnader. Där stod mannen länge och spanade ut över bygden, förtvivlad över sin ensamhet. Till slut fick han se en rökpelare stiga upp mot himlen vid östra ändan av Lakneberget. Då vaknade åter hoppet. Han sprang ner för berget och bort mot stugan där röken syntes. I köket stod en ung kvinna och kokade gröt. Hon skrek till av glädje när hon hörde mannens röst, för hon hade varit lika ensam och övergiven som han. De båda var de enda överlevande i hela socknen. Hon dukade fram mat åt honom och de åt tillsammans och talades länge vid. De tyckte båda att ödet hade bestämt dem för varandra och så flyttade de ihop utan lysning eller vigsel, för vem skulle kunna lysa för dem och viga dem när alla präster var döda. Men många barn fick de och från dem härstammar alla som nu lever här i bygden.
Uppläsare var Sture Johansson och vi hörde ödegårdsforskare Gösta Framme.
Flykt i ordbruk idag. Vi sitter i utkanten av ett industriområde vid norra utfarten från Norrköping. I fjärran kan vi se Stockholmstrafiken på E4 och framför oss på en slätt står en massa långtradare parkerade. På den slätt där det på vikingatiden bör ha varit vatten. Och den lilla bergknalle vi sitter på har förmodligen varit en ö. Och med mig har jag Svante Lagman som är runforskare. För knappt ett år sedan disputerade han i Uppsala på en avhandling om de stungna runorna. Och vi har en liten runristning framför oss här på berghällen. Det är bara två textrader. Och jag skulle vilja säga till att börja med, Svante, att jag tycker det är ett mirakel att en sån här liten ristning har kunnat påträffas.
Ja, den ser verkligen oansenlig ut. Och man förstår väl inte riktigt hur den har upptäckts egentligen. Man vet inte när och hur den upptäcktes. Man vet att den är känd från början av 1800-talet. Det finns teckningar bevarade från den tiden. Och man vet att det var en lektor från Linköping som heter Vide som var här 1846 och besökte inskriften. Men sen var den försvunnen igen i cirka 50 år. Sen var det runforskaren Brate som skulle skriva om Östergötlands runinskrifter som var här och sökte den 1893 men kunde inte hitta den. Men året därpå var det en man här på gården, Ingelstadgården, en inspektor här som hittade den. Och sen så var bra att det här själv och undersökte den. Mm.
Och nu är den här känd under namnet Ingelstad Hällen väl, eller Ingelstad ristningen.
Ja, just det. Och själva gården Ingelstad finns det tyvärr ingenting kvar av. Vi ser fruktträden här och lite husgrunder, men inget av själva gården. Men desto mera industribyggnader ser vi tyvärr.
Den här ligger verkligen illa till. Man har svårt att tänka sig att några turister hittar hit.
Ja, det är verkligen synd, för det är en mycket intressant resning och jag tycker att kommunen här verkligen borde skylta den här och visa hur man ska komma hit för att få se den. Mm.
Ska vi titta lite på texten nu då? Det är två rader bara, 40 centimeter långa kanske, 40-50, och jag tycker runorna verkar ganska svårlästa. Vad säger du?
Ja, det är en speciell typ av runor det här som kallas för kortkvistrunor eller rökrunor. De kallas rökrunor, det beror på att den mest kända stenen som har så här runor, det är just rökstenen här i Östergötland. Och kortkvistrunor, den termen beskriver lite mer hur de ser ut. Det är nämligen så att de har lite kortare kvistar eller bistavar som man kallar det för. En runa består ju vanligen av en huvudstav, ett lodrätt streck och sen ett litet streck som korsar den på olika sätt. Det som kallas för bistav eller kvist. Och den här typen är alltså lite kortare så här bistavar i vissa runor.
Mm. Och ska vi gå in på texten nu då?
Ja, och ja, för att kunna tolka texten så måste vi säga här att det inte bara runor i den här inskriften, utan det är bilder av två föremål också. Mm. Det är alldeles tydligt en sol med strålar, en djup grop som är solens medelpunkt så att säga, och sen är det strålar ut från den.
Ja, det är en grop där man lagom kan få ner tummen och det strålar ut 8 strålar för den. Och så är det 3 små punkter omkring. Det är väl inte så enkelt som att det är en sol med 3 månar?
Ja, det där är en fråga. Det är väldigt svårt att säga vad de här andra små grupperna är. Men att det är en sol, det är klart. Och sen precis ovanför översta textraden så är det ett föremål som tydligen är ett svärd, ett vikingatida svärd. Och de här figurerna har alltså betydelse för tolkning av inskriften. Den översta raden, den är helt klar. Där står det nämligen Salsi Gerdi Sol. Det vill säga att en man som heter Salsi eller Solsi har gjort den här lilla figuren som vi just sa, som föreställer en sol. Men den undre raden, den är knepigare. Den börjar med en runa som inte alls är en kortkvistruna, utan som är hämtad från den urnordiska runraden. Det var ju så att det fanns två runrader. En urnordisk där var 24 stycken runor, och sen, som sen ersattes fram på 800-talet av den vikingatida runraden som innehöll 16 runor. Och det här runan då som vi ser, den är runan D, och den finns alltså inte någon motsvarighet till i den vikingatida runraden. Och antagligen så betyder det här runan Dag, det vill säga att mannen som har ristat det här heter Dag. Och runans namn var nämligen Dag. Det var så att runorna hade namn. Så att D-runan hette Dag, M-runan hette Man, F-runan hette Fä och så vidare. Så han har alltså förkortat sitt namn genom att bara skriva den här D-runan. Och bara det är ju intressant att han tydligen kände till den här gamla runan från urnordiska runraden.
Mm.
Sen är det klart sista ordet på den raden. Där står det Hjo, det vill säga hög. Så att det är Dag som har huggit någonting, så mycket klart. Och före Hjo så bör det stå ett pronomen. Det vi ser, det är ett thorn. Och sista runan är ett A, så det har stått Fenna eller Fetta. Sen är det ett ord, efter D-runan då, så är det ett ord som börjar S-K-U-T, det ser vi klart. Men sen är det två runor som är svåra att läsa. Och det finns olika tolkningar av det här. Brate, han ansåg att det är ordet skuta, det som vi har i Åreskutan, det vill säga en sorts bergsformation som avses. Och det skulle passa rätt bra med den här bergknallen vi sitter på. Det är en väldigt tvär vägg ner här. Och han menar att det skulle stå Dag hög detta i skutan. Och detta då, det skulle vara själva texten då som åsyftas. Men sen så har andra tittat på det här, bland annat en man som heter Arthur Nordén, som tänkte ge ut Östergötlands runeskrifter på nytt på 40-talet. Det blev tyvärr aldrig av. Men han vill tolka det här på ett annat sätt. Han har sett att det antagligen står skutli. Och det skulle kunna vara, ja, ett ord motsvarande vårt skyttel. Och han skulle gärna vilja att det här skulle avse då det här vapnet som finns avbildat här. Men det är så att det här ordet skyttel, skutil, skutli, Det i fornspråken så avser alltid kastvapen. Så att det är inte helt lätt, och han har många utredningar om hur svärd kunde användas och alla så här känningar som man hade i fornisländsk poesi där man kunde vända och vrida på allt så det betyder det mesta egentligen. Och han försöker förklara på det viset, men det är ju inget som är säkert på något vis. Det är väldigt mycket spekulation. Men det är ju en mycket tilltalande tanke att det är de här två föremålen på den här berghällen som omtalas i båda raderna. Men någon klarhet kan man väl inte få så här direkt.
Vad är det som gör den här rymdristningen så intressant?
Ja, det är ju själva utformningen då som man ser. Det är alltså en mycket ålderdomlig typ när det är bara två raka textband på det här viset. Det är inga runslingor som vi är vana vid att se då på kanske speciellt de uppländska runstenarna. Och den här D-runan då från den urnordiska runraden, det visar ju att den här är ganska gammal. Det är svårt att säga exakt, men ja, 800-900-talet får vi tänka oss att den är gjord. Och sen då, varför den egentligen har ristats, det är ju mycket svårt att sätta sig in i här nu. Den här solen gör att man gärna vill tro att det har någonting med soldyrkan att göra. Och det vet man, det här med solen, den har ju dyrkats i alla tider, så det är ju inte alls otroligt. Men man kan ju också tänka sig att ja, det är två stycken män här som har just inte haft något annat för sig. En har suttit här och karvat och så plötsligt blivit en sol och sen kommer på att nu kan vi skriva några rader om det här. Men ja, det kommer vi nog aldrig åt det här, vad det egentligen är för innehåll.
I alla fall lite mer bestående sysselsättning än tunnelbaneklotter.
Ja, det får man säga. För här, i alla fall, ja, det är nog 1100-1200 år sedan det här gjordes och vi kan fortfarande läsa det.
Nu har vi kört ett par mil rakt österut från Norrköping och vi har kommit ut på Vickbolandet. Vi har kört förbi Östra Husby kyrka och kommit fram till gården Oklunda. Det är så trevligt här på Vickbolandet. Namnen står ofta på ekonomibyggnaderna, gårdarnas namn alltså. Och här har vi en runristning, den så kallade Oklunda hällen, Oklunda ristningen, som är rätt lik den vi nyss tittade på i Ingelstad. Den här har fyra rader runor och sedan en runrad på tvärs. Och jag säger precis som vid förra stenen, Svante, att nog ska det till bra mycket tur för att en sån här hällristning ska upptäckas.
Ja, och faktiskt så var det inte först 1929 som den upptäcktes, den här. Den är så väldigt liten och hugger med fina linjer. Och det var det gårdsägaren här som en i kvällningen råkade gå här ute på det här berget precis bredvid huset, husknuten. Och då föll ljuset så lyckligt så att han såg att det var någon sorts tecken här som var inristade i berget. Så att ofta är det slumpen som avgör att man ska hitta så här, den här typen av ristningar.
Om vi jämför den här texten och den här runskriften med den förra stenen, vad kan vi säga?
Ja, det är många likheter. Just anordningen av inskriften är ju ungefär likadan. Den med de raka textbanden. Och sen är den här också gjord med den här kortkvistrunorna. Och kortkvistrunorna, de används just i de lite äldre inskrifterna. Så att det här tyder väl också på att Oklunda-ristningen bör vara från 800-900-talet ungefär.
Mm. Och hur pass svårtydd är texten?
Ja, vissa partier är helt klara, medan andra är lite svårare. Dels så är den lite skadad, vilket gör att man kan läsa runorna på olika sätt. Och det är svårt att få ett helt sammanhang i den här inskriften. Det är vissa saker som man inte får att passa ihop. Och det har givits flera tolkningar, men ingen som riktigt håller, därför att det är alltid något som säger emot tolkningen. Men vi kan ju börja med det som är helt klart. Först står det att Gunnar ristade dessa runor. Och sen står det att han flydde skyldig. Det vill säga att han har gjort sig skyldig till något brott av något slag, vad vet vi inte. Och sen står det att han sökte detta vi. Och det är en mycket intressant uppgift. Här har alltså varit en hednisk kultplats, ett vi. Och det visar att en brottsling hade alltså skydd här på vit. Det var alltså asylrätt helt enkelt. Och sen kommer det ett litet oklart parti som vi kan ta upp lite mer senare. Och sen står det att han band, och det bör avse att han band förlikning. Mm. Så att här får vi två saker, dels att det är asylrätt och dels att han har fått förlikning. Så det här omtalar alltså ett gammalt rättssystem. Och sen den här raden som står på tvärs mot de andra, där står det vi finn ristade detta. Och vem det här vi finn är, det har man funderat på. Det märkliga är nämligen att det här runraden på tvärs, den är, man ser att den är gjord med ett annat instrument, det är lite grövre linjer. Så det bör alltså ha gjort vid ett annat tillfälle av en man som har haft någon sorts anknytning till den här ristningen. Och en del forskare har velat se det som att det kanske är sonen till den här Gunnar som har då blivit kvar här på viet, och därför kallades för vi Finn. Alltså han har hetat Finn egentligen, men sen som fått som tillnamn vi. För det här lite dunklare partiet mitt i, det kan man tyda som att Gunnar har fått en landröjning här. Det vill säga att han har helt enkelt bosatt sig på viet. Och sen att hans son har fortsatt att bo här. Men sen finns det andra idéer om det här lite dunkla textpartiet. Det finns en forskare som har försökt anknyta det här till de gamla landskapslagarna. Och där finns det väldigt tydligt beskrivet hur gången är vid ett grövre brott. Och här omtalas det då det först att det begåtts ett brott, och sen att han har flytt till viet. Och sen brukar det i landskapslagarna finnas omtalat att brottslingen ska få fri lejd till tingsplatsen, och att han där på tingsplatsen ska erkänna sitt brott och sen att han ingår förlikning. Och då vill den här forskaren se i inskriften här, det här dunkla partiet, vi ser något av de här sakerna som ingår i den här gången vid ett brottsfall. Och han vill läsa ett ord här som ett ord för lejd. Det skulle stå grov. Men tyvärr, och det skulle passa jättebra, det är en alldeles utomordentlig tolkning man skulle vilja att den skulle hålla, men tyvärr så håller den inte rent runologiskt, därför att han har förutsatt en felristning som man knappast kan göra. Så den tolkningen håller inte. Men det troligaste är kanske att det står landrudd, det vill säga en landröjning där, att det är det rör sig om.
Den här tvärsraden, den är alltså ristad med ett annat verktyg. Hur kan man se det? Är det så att de andra fyra raderna verkar ha aningen djupare ristningar? Är det det man kan se det på?
Ja, tydligen så har det varit ett vassare verktyg. Linjerna är lite finare och lite djupare, liksom V-formade i botten. Medan på den här raden som är på tvärs, det är lite grundare i botten. Alltså man ser att det är någon sorts trubbigare verktyg som används i den.
Detta att ett vi, offerplatsen, var en fredad plats för flyktingar. Det är väl något som stärks i annan litteratur också, eller är det här enda uppgiften om det?
Det här är egentligen enda uppgift man har om att det är en hednisk kultplats som har den här funktionen. Sen att kyrkorna hade den funktionen, det vet man ju genom landskapslagar och annat. Och frågan är då om kyrkornas asylrätt, om det är en fortsättning på den gamla hedniska rätten, eller att det är två helt skilda, så att säga, rätter som råkat sammanfalla egentligen.
Vi kan väl säga kanske avrundande här att det verkar inte som om man i Östergötland är så pigg på att sälja sina runstenar, om uttrycket tillåts. Även den här ligger ju ganska avsides. Men vi hörde här av gårdsägaren att det var tydligen en busslast här med 40 personer nyligen. Så nog hittar folk hit ändå.
Jo, de gör det. För att de som verkligen inte ser det, de kan hitta fram. Men tyvärr så står inte skyltet. Gården heter ju Oklunda, och ute vid Stora vägen så står inte Oklunda på avtagsvägen här, utan det står Varby, och därför är det inte så lätt. Vi åkte också fel innan vi kom hit.
Tillbaka i studiovärmen. Det började regna medan Svante Lagman och jag satt där vid Oklunda ristningen. Den vackra förhösten tog slut och flyttfåglarna drog söderut som ni kunde höra. Om den här runraden som går på tvärs mot de fyra andra finns det flera tolkningsteorier. Men ingen som kan sägas vara den definitiva lösningen. Ja, runor bör ju helst ses, inte bara talas om. Och jag vill passa på att nämna några böcker för de som är intresserade och vill läsa vidare i ämnet. Och då har vi först och främst Sven B.F. Janssons bok Runorna i Sverige. Det självklara standardverket. Grundligt men ändå lättillgängligt. Och Runjannes okuvliga entusiasm inför ämnet slår igenom på varje sida. Almqvist och Wixell, Gebers förlag, har gett ut den och den bör finnas i bokhandeln. Den kom i en ny aktualiserad upplaga 1984. Och den finns förresten nu också i en vacker utgåva på engelska med färgbilder. Runes in Sweden på Gidlunds förlag. Den som redan har fängslats grundligt av runornas gåtor och mysterier, den kan säkert ha utbyte av Svante Lagmans doktorsavhandling De stungna runorna, utgiven av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. En fråga som behandlas där är om man kan avgöra om en inskrift är ung eller gammal beroende på om den innehåller stungna runor eller inte. Och så till sist den utsökt vackra boken Runstenar med färgfotografier av Olof Eriksson och text av runologen Jan Paul Strid. Han har skrivit en allmän inledning och tar sedan upp ett urval av de mer än 3000 runinskrifter som nu är kända i Sverige. Och alla är de fotograferade i trollsk kvällsbelysning. Ja, det här är årets presentbok, det kan man nog våga säga. Och den är utgiven av förlaget Edition Eriksson.
Till Kambodja. Där har ju USA och Sovjetunionen på ett eller annat sätt varit inblandade i krig i över 20 år. Men nu när de bägge stormakterna är mer överens, när de är mer sams, då har det blivit fred i Kambodja, liksom i en del andra länder.
Kambodja ligger i Asien mellan Thailand som står på USAs sida och Vietnam som fått stöd av Sovjet. Kina som också ligger där har stött de röda khmererna och de ska vi få veta mer om nu.
Det här är en av de största skolorna i Phnom Penh som är Kambodjas huvudstad. Den är lite bättre än andra skolor, men trots att det är en mönsterskola så tvingas eleverna gå halvdagar. En del går på förmiddagen och sen kommer det nya klasser på eftermiddagen. Så är det överallt, men den här skolan har ändå något som andra inte har, nämligen engelsk undervisning. Kanske inte engelska som vi är vana vid, men här fanns ingenting för 12 år sedan. Allt var förstört av de som kallas för de röda khmererna.
Det mesta var naturligtvis helt och hållet förstört. Av 20 000 lärare ungefär som man beräknade att man hade förut så var det kanske 3/4 som antingen hade dött eller flytt eller försvunnit på ett eller annat sätt. Så det fanns alltså väldigt få utbildade lärare kvar. Sen hade det också varit en systematisk förstörelse av skolmateriel, skolbyggnader. rektor på just den här skolan där vi är nu, han berättade att det enda som fanns kvar var liksom skalet av byggnaderna. All inredning var borta och förstörd. Så man började faktiskt från noll när man tog itu med det igen. På grund av svåra undervisningsförhållanden så är det också ett stort antal barn som slutar skolan redan efter det första skolåret. Och det hänger samman med dålig kvalitet, skolorna är överbefolkade, det finns ända upp till 100 barn i klasserna på en lärare. Och då är det naturligtvis svårt att hänga med i skolan för barnen.
Det har varit krig i Kambodja sedan slutet av 1960-talet. Då bombade USA landet sönder och samman. Och det var då som USA också var i krig med Kambodjas grannland Vietnam. 1975 tog de röda khmererna makten fram till början av 1979. Omkring 2 miljoner av landets 8 miljoner invånare hade då mördats eller dött av svält och sjukdomar. Kambodjanerna håller minnet av denna fasans tid vid liv. Det finns monument som detta på flera platser i landet. Men idag, efter allt elände, så är Kambodja fortfarande ensamt och isolerat och får inte ens vara med i FN. De flesta länder har inte velat ha med Kambodja att göra, och det beror på att stormakten USA sagt så. Och det har USA sagt eftersom Kambodjas bästa vänner varit kommunistiska Vietnam. Och Vietnam har ju varit USAs fiende. Det har varit inbördeskrig eftersom de röda khmererna finns kvar. De gömmer sig i djungeln, i bergen och i gränstrakterna. Och likaså finns det andra grupper som krigar som fått stöd av amerikanerna. Nu har alla stridande tvingats sluta fred. Och de hundratusentals som flytt från sitt land kan nu flytta hem igen. Och den FN-chef som leder flyktingarbetet är svensk.
Längs gränsen här i de här lägren så finns det drygt 300 000 kambodjaner. Och det största lägret här är Sit 2, där det finns drygt 150 000. Vi måste arbeta som på väldigt kort tid. De ska ju tillbaka hit så fort som möjligt så att de kan medverka i en valkampanj och så att välja. Så vi får inte ta mer än 6 månader på oss för att få tillbaka dem. Det finns inte transportkapacitet i landet så vi måste köpa lastbilar för att kunna använda dem, transportera dem hem till sina byar. Och så för att transportera mat till dem, för att vi måste föda dem över en viss tid innan de kan bli självförsörjande.
Nu bor hundratusentals människor i flyktingläger som det här inne i Kambodja. Men framtiden ser ljusare ut. Det ska ju bli val i Kambodja, antagligen redan om 1,5 år. Och människorna här får mer att säga till om. Men landet är så förstört att det nu behövs mycket hjälp från andra länder. FNs arbete i Kambodja kommer att bli det största och dyraste som FN någonsin gjort. Och för alla hemlösa, alla som plågas av sjukdomar och brist på mat, finns det nu hopp. Omvärlden vill inte längre glömma Kambodja. Nu finns det en möjlighet att få en utbildning och ett bättre liv.
Ja, just det här lägret som jag besökte i våras, det var ett ganska nytt läger, bara några månader gammalt. Men ändå bodde det 10 000 människor där. Och det är bara hoppas då att de snart kan börja flytta tillbaka.
Mm.